Mitt ämne är falska under och tecken. Och som utgångspunkt för det här föredraget så ska vi titta på en text från Andra Moseboks 7:e kapitel. Jag läser verserna 8 till och med 13. Herren sa till Mose och Aaron: när farao säger till er, låt oss se något under, då ska du säga till Aaron: ta din stav och kasta den framför farao, så ska den bli till en orm. Mose och Aaron gick till farao och gjorde som Herren hade befallt. Aaron kastade sin stav framför farao och hans tjänare, och den blev en stor orm. Då kallade farao till sig sina vise män och trollkarlar, och även dessa, de egyptiska spåmännen, gjorde samma tecken genom sina magiska konster. Var och en kastade sin stav, och stavarna blev stora ormar. Men Arons stav slukade deras stavar. Ändå förblev faraos hjärta hårt, och han lyssnade inte på dem, precis som Herren hade sagt. Herre, skriv in dessa heliga ord i våra hjärtan. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, vi känner alla till bakgrunden till det händelseförlopp som tecknen med ormarna är en del av. Herren var ju i färd med att befria sitt folk från träldomen under farao i Egypten. Och för att visa farao att Gud stod på deras sida gjorde Aaron ett tecken från Gud genom att kasta sin stav. Den stav som också ömsom kallas för Moses stav eller för Guds stav. Den kastade han framför farao. Och det borde ju ha fått farao att ge med sig och släppa Guds folk ut ur sitt land. Men så skedde inte. Vi kan byta PowerPoint här. Den grundläggande anledningen till att så inte skedde, det var ju att faraos hjärta var hårt och att han själv förhärdade sitt hjärta än mer i samma takt som Guds under och tecken drabbade Egyptens land i form utav den ena plågan efter den andra. Det heter gång på gång efter de olika plågorna. Men faraos hjärta förblev hårt och han lyssnade inte på dem, alltså på Mose och Aaron, precis som Herren hade sagt. Andra Mosebok 7:22, 8:15, 8:19, 8:32 och så vidare. Det är alltså en process som pågår under en utsträckning i tiden där faraos hjärta blev allt hårdare. Att Herren hade förutsagt att faraos hjärta skulle förhärdas mer och mer innebär naturligtvis inte att han förutbestämt det hela, utan endast att han utifrån sitt allvetande förutsett att så skulle ske och att han därför också kunde tala om det i förväg för Mose. Det var först efter att farao själv förhärdade sitt hjärta, Andra Mosebok 8:32, som Herren som en straffdom för denna förhärdelse från faraos sida aktivt förhärdade faraos hjärta ännu mer. Det ser vi i Andra Mosebok 9:12 och 10:20, men vi ska tala mer om det sen. En starkt bidragande orsak i tillägg till faraos egen ondska som ledde till att hans hjärta förhärdades, det var de handlingar som utfördes utav de egyptiska spåmännen, vise män och trollkarlar som de också kallas, de som farao hade vid sitt hov. Paulus ger upplysningen att de främsta utav dessa hette Jannes och Jambres. Andra Timoteus 3, vers 8-9. De imiterade Guds under och fick därmed dessa att framstå som mindre imponerande. När Aaron kastade sin stav framför farao och den blev till en orm, ja, då gjorde trollkarlarna likadant. Även deras stavar blev till stora ormar. När sen Aaron lyfte upp staven och slog vattnet i Nilen inför faraos och hans tjänare, så att allt vattnet förvandlades till blod. Ja, då gjorde faraos spåmän likadant. De använde sina magiska konster. Vid den andra plågan, när farao räckte ut handen över Egyptens vatten så att det kom upp grodor som täckte landet, ja, då gjorde faraos spåmän återigen samma sak. Vad var det för syfte de här spåmännen hade med sina tecken och under? Ja, det var ju att få farao att tro att Herren, Israels Gud, inte var mäktigare än de egyptiska gudar som de själva tjänade. Och på det sättet så bidrog de till att faraos hjärta förblev hårt, eller att han till och med själv förhärdade det ytterligare. Att ha ett hårt hjärta, det gör att man inte är lyhörd för Guds röst, utan man sluter sina öron och sina ögon. Man vill inte lyssna, man vill inte veta av sanningen. De här onda tecknen, de användes alltså av djävulen, vars syfte det är att föra människor bort från Gud och frälsningen i Jesus Kristus. Paulus skriver andra Korintherbrevet 4:4. Den här världens Gud har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar fram från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Jag kan byta slide igen. Djävulen har också en mäktig agent som opererar inom kristenheten för att leda de kristna vilse. Denna agent kallas antikrist, den laglöse. Också han kan göra under och tecken med syfte att föra människor i fördärvet. Där har vi en bild på den laglöse, på antikrist. Ni ser att det är den nuvarande påven. Våra lutherska bekännelseskrifter identifierar nämligen påveämbetet som den sanne antikrist. Paulus skriver i andra Thessalonikerbrevet kapitel 2, vers 9-10 att han gör under och tecken med syfte att föra människor i fördärvet. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. Erik kanske vill berätta sen på frågestunden på slutet vad det här egentligen handlar om. Det är tydligen någonting som sker i Italien, eller hur? Och du som plockade fram den här bilden. Ja. Men det sker inte bara falska under och tecken inom påvens kyrka. Inom den karismatiska delen av kristenheten, här har vi en av de mest framträdande personerna där, Benny Hinn, så fokuserar man också mycket på under och tecken och på ett mycket osunt sätt. Och det är klart att djävulen utnyttjar denna fascination för det ovanliga. Är det inte helbrägdagörelser och tungotal, löften om materiell välsignelse och världslig framgång, så är det fallande till golvet, skratt i anden och andra märkligheter. Istället för att evangeliet om syndernas förlåtelse predikas, det är så enda som kan föra en människa från evig fördömelse till evigt liv, så predikas det mest om under och tecken. Sånt som inte kan rädda oss alls ifrån domen och helvetet. Så länge en människa hålls borta från korsets frälsande budskap, så är djävulen nöjd. Och djävulen använder också falsk vetenskap, som ni har på bilden längst till vänster där, för att föra människor bort från Gud. Många icke-troende i våra dagar bekräftas i sitt naturliga och medfödda motstånd mot Gud, deras skapare och frälsare, genom falska teorier om vårt ursprung och annat, som ger sken av strikt vetenskaplighet. Mest uppenbart är det väl att evolutionsläran tjänar ett sådant syfte. Liksom Adam efter syndafallet gömde sig undan Gud i Edens lustgård, så tar den moderna människan till flykt från Gud genom att förneka sin skapare helt och hållet och påstår sig härstamma ifrån apor, fiskar och amöbor. Vi byter slide igen. Hur ska man då förhålla sig till tecken och under? Ja, vi har nu å ena sidan sett hur Mose och Aaron med Guds kraft kunde utföra tecken och under. Och så har vi å andra sidan sett hur faraos spåmän också kunde utföra liknande ting. Slutsatsen blir därför att vi inte ska söka efter det extraordinära. Inte låta oss fängslas allt för mycket av de under och tecken som det rapporteras om. För de behöver ju inte nödvändigtvis ha en god källa. Jesus säger faktiskt, Matteus 12:39, ett ont och trolöst släkte söker ett tecken. Men det ska inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken. Om vi ändå skulle få bevittna ett underverk eller höra mer eller mindre trovärdiga rapporter om under och tecken, och om någon anledning behöver ta ställning, så ska vi då först och främst pröva budskapet som framförs i samband med det skedda. Redan Mose hade angett sättet varpå de sanna profeterna kunde skiljas ifrån de falska. I 5 Mosebok 13, vers 1-4 läser vi följande. Om en profet eller drömmare träder fram hos dig och han ger dig ett tecken eller under, och sen det tecknet eller undret inträffar, och han då säger till dig: låt oss följa andra gudar som du inte känner och låt oss tjäna dem. Då ska du inte lyssna till den profetens röst eller den drömmaren. Det är Herren er Gud som prövar er för att se om ni älskar Herren er Gud av hela ert hjärta och hela er själ. Herren er Gud ska ni följa. Honom ska ni frukta. Hans bud ska ni hålla. Hans röst ska ni lyssna till. Honom ska ni tjäna och honom ska ni hålla er till. Det är alltså kärleken till Guds ords sanning som räddar oss från att falla offer för falska profeter och deras tecken och under. Förkunnas obibliska läror så ska vi fly bort så snabbt och så långt vi någonsin kan. Hur övertygande undren och tecken än må framstå. I bästa fall så leder en prövning av undren och tecknen till att vi kan konstatera att det här är ju faktiskt i överensstämmelse med vad Bibeln säger. Men det budskapet har vi ju redan tillgängligt. Under och tecken, om de är från Gud, kan alltså endast i bästa fall bekräfta vad vi redan visste. De kan alltså inte tillföra någon ny kunskap. Så, vi byter PowerPoint-slide igen. Bibeln framställer på flera ställen orsaken till att människor faller offer för falska under och tecken som en straffdom. Därför att de redan tidigare gjort sig skyldiga till synd och ett avvisande av sanningen. Om vi läser fortsättningen på Paulus redogörelse för antikrists framträdande, så beskriver han där vad straffdomen för att de inte tog emot kärleken till sanningen består i. Han skriver i 2 Thessalonikerbrevet 2, vers 11 och 12. Därför, alltså för att de inte tidigare har tagit emot kärleken till sanningen, Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda. Alla de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Gud sänder alltså aktivt villfarelsens makt över dem som tidigare inte tagit emot sanningen. Och likadant är det i Johannes evangeliets 12:e kapitel. Där Johannes citerar Jesaja kapitel 6, vers 9 och 10. Han har förblindat deras ögon och förhärdat deras hjärta så att de inte ser med sina ögon och förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade av mig. Han här syftar på Gud. Det är han som har förblindat deras ögon och förhärdat deras hjärtan. Johannes citerar Jesaja här för att förklara varför de flesta inte tog emot Jesus när han framträdde. De tog inte emot honom som sin herre och frälsare. Det hade samma förklaring som varför människorna på Jesajas tid inte tog emot Guds profeters undervisning, deras frälsningsbudskap. Folket hade under så lång tid trotsat Herren och fortsatt leva i trolöshet att Herren därför som ett aktivt straff förhärdade dem. Om Israel, bara för att ge ett exempel på hur långt de hade gått i ogudaktighet, om Israel så hette det under Jesajas tid: Ve dig, du syndiga släkte, du skuldtyngda folk, ni förbrytares avkomma, ni fördärvade barn. Ni har övergett Herren, föraktat Israels helige och vänt honom ryggen. Jesaja 1:4. Och likadant var det med farao. Den huvudsakliga anledningen till att han inte böjde sig inför Herren på grund av de under och tecken som Mose och Aaron utförde, det var ju som sagt att han redan själv dessförinnan förhärdat sitt eget hjärta. Det här förklaras i Concordieformen, artikel 11. Vi kan byta slide och se om vi hittar citatet där. Jag läser det annars här. Concordiefäderna skriver följande. Det här står att finna på sidan 672 i Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Här har vi det. Men att Gud förhärdade faraos hjärta så att han ständigt på nytt syndade och blev, ju mer han förmanades, desto mer förstockad. Det var ett straff för hans föregående synder och avskyvärda våldsdåd som han i stor omfattning och på många handa sätt omänskligt och mot sitt samvetets anklagande röst utövat mot Israels barn. Och då Gud lät sitt ord predikas och sin vilja förkunnas för honom, men farao i övermod satte sig upp emot alla förmaningar och varningar, tog Gud sin hand ifrån honom. Så blev hans hjärta förhärdat och förstockat. Och Gud lät sin dom drabba honom därför att han helt enkelt var skyldig till helvetets eld. Sålunda hänvisar den helige aposteln till faraos exempel, icke i annat syfte än för att därmed visa Guds rättfärdighet som han uppenbarar över alla som är obotfärdiga och förakta hans ord. Men ingalunda får detta uppfattas eller tolkas så som om Gud icke skulle ha unnat farao eller någon annan saligheten, utan i sitt hemliga rådslut bestämt honom till evig fördömelse så att han icke skulle ha kunnat eller haft möjlighet att bliva salig. Vi kan byta slide igen. Kan djävulen utföra verkliga underverk? Vi har ju sett att faraos spåmän gjorde tecken genom sina magiska konster. De kunde faktiskt imitera Guds underverk, åtminstone i viss mån. Vi har också sett i andra Thessalonikerbrevet 2:9 att antikrist kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. Och i Uppenbarelseboken läser vi hur effekten blir när den sjätte av de sju vredeskålarna töms över jorden. Tre paddliknande orena andar kommer fram ur drakens mun och ur vilddjurets mun och ur den falske profetens mun. Och så beskrivs deras verksamhet. De är onda andar som gör tecken. Och de drar ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds den allsmäktige stora dag. Uppenbarelseboken 16:14. Och Jesus själv, han talar i Matteus 24:24 om vad som ska ske före människosonens återkomst. Falska messias gestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Men vi ställer nu frågan, hur är då djävulens tecken och under till sin beskaffenhet? Är de verkliga på det sättet de är övernaturliga? Eller är det fråga om trick som bedrar våra sinnen? Hur var det till exempel med faraos spåmän? Kunde de verkligen förvandla sina stavar, livlösa ting, till levande ormar? Eller var det fråga om en illusion? Hade de på något sätt paralyserat ormarna i förväg så att de såg ut som stela stavar? Och sen när de kastade dem på golvet så liksom väcktes de ur sin trans och började röra sig som ormar igen. Man kan säga följande vad gäller de falska undrens och teckens ontologiska status. Det tycks uteslutet att spåmännen verkligen kunde få ett livlöst ting som en stav att förvandlas till ett levande djur. För bara Gud kan ju framskapa liv. Inte sant? Och det står i Saltaren 72:18 och på några andra ställen i Saltaren att välsignad är Herren Gud, Israels Gud, som ensam gör under. Det är också stor skillnad mellan de tecken som faraos spåmän gjorde och de tecken som Mose och Aaron gjorde på Guds befallning. Och det här erkände faktiskt spåmännen själva när den tredje plågan drabbade Egypten. När myggen kom på både människor och boskap och allt stoft på marken blev till mygg i hela Egypten. Det kunde inte de här spåmännen efterapa. Och då sa de, det är Guds finger. Alltså det här är någonting som bara Gud kan göra. Faraos spåmäns imitationer eller efterapningar av Guds tecken var bristfälliga på flera sätt om man jämför med originalen. Ja, de kunde ju få sina stavar att framträda som ormar. Men deras ormar blev ju uppätna av den stav som hade förvandlats till en orm från Guds sida. Det visar ju på deras underlägsenhet gentemot Guds underverk. De kunde bara efterapa de tre första tecknen. Det vill säga de kunde förvandla stavarna till ormar. De kunde förvandla Nilens vatten till blod. Och de kunde få grodor att träda fram över hela landet. Men de senare tecknen som Mose och Aaron utförde, det kunde de varken åstadkomma eller omintetgöra. Mose och Aaron kunde ju också omintetgöra de här plågorna. När den tredje plågan kom, när myggorna övertäckte hela landet, då läser vi Andra Mosebok 8:18. Spåmännen tänkte då göra samma tecken genom sina magiska konster. De försökte få fram mygg. Men de kunde inte. Jag ska försöka hinna avrunda här också. När djävulen och hans onda andar utför sina tecken, då är det fråga om lögnens tecken och under. Men vad menas med lögnen här i det här sammanhanget? Menas det att endast att de står i djävulens tjänst, eftersom han kallas ju för lögnens fader, eftersom de har sin ursprung i honom, att de därmed är lögnaktiga? Eller är det så att det är att de här tecknen är illusioner och inte övernaturliga på riktigt? Vi ska ju komma ihåg att djävulen och hans onda andar, de har haft tusentals år på sig att studera dels hur världen och naturlagarna fungerar. De kan manipulera elementen. De har studerat oss människor, hur våra psyken fungerar och hur vi kan agera under masshysteri till exempel. Och så kan de få saker att se ut på ett visst sätt för våra sinnesförnimmelser. Men samtidigt så talar ju Jesus också om falska messiasgestalter och falska profeter som ska framträda i den sista tiden. Och de ska göra stora tecken och under, säger Jesus, utan att antyda på något sätt att det skulle vara bara tricks eller illusioner. Bäst är att säga att djävulen kan utföra övernaturliga tecken och under, men att de, som vi har sett på flera punkter här, är fullständigt underlägsna Guds tecken och under. Den viktigare frågan, det gäller ju hur vi igenkänner djävulens tecken och under och hur vi ska förhålla oss till dem. Oavsett om det är fall av manipulation eller om det är fall utav verkligt övernaturliga saker. Det är naturligtvis strängt förbjudet att inlåta sig till sådana magiska konster som faraos spåmän ägnade sig åt. Herren säger i 5 Mosebok 18, vers 10-11: hos dig får inte någon finnas som befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri. Ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som utövar magi och ingen som söker råd hos de döda. Och som redan sagt så ska vi alltid pröva det medföljande budskapet gentemot skriftens ord. Strider emot Guds ord så är det hela av djävulen och ska förkastas. Hur många och kraftfulla under och tecken dess budbärare än må framföra. Det är allt vad vi behöver veta. Så ska vi också komma ihåg att all makt som djävulen besitter, hur stor och oövervinnlig den än kan tyckas vara, så är den strikt begränsad, noggrant utmätt av Gud. Och dessutom så har Jesus Kristus besegrat djävulen och triumferat över honom och alla hans onda änglar en gång för alla. Och han har gett makten åt sitt folk att segra över ondskans demoniska krafter. Och därför skriver Johannes till de troende, 1 Johannes 4:4: ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem. För han som är i er är större än den som är i världen. Tack så mycket för ordet. Vi kan ju titta på en sista slide också om jag kan få fram den. Här har vi några jämförelsepunkter. Vi kan titta att de gudomliga tecknen, de hör samman med sanning. De tjänar goda syften. De är aldrig förbundna med det okulta och de lyckas alltid. Djävulska tecken, de hör samman med lögn, de tjänar onda syften, ofta förbundna med det okulta och lyckas inte alltid. Så kan vi väl prata mer om de här frågorna sen på den avslutande frågestunden. Tack så mycket.